morgon.
Ulf Inneråset, jag jobbar som designkonsult på Cisco. Jobbat rätt mycket med multicast och den här typen av problematik. 110 tv-kanaler till 100 000 användare. Försökte att väcka lite uppmärksamhet med rubriken. Jag kommer att komma in lite på vad jag menar med det under presentationen. Först har jag en liten övergripande bild. Jag kommer använda begreppet metroiternet eller bredbandsnät. Och bredbandsnät var ju någonting som nämndes redan i den första presentationen här. Och den här bilden är bara med för att förklara lite snabbt vad jag menar med bredbandsnät. Bredbandsnät är någonting som har börjat byggas de senaste åren, där man antingen har ethernet ända hem till en användare eller kompletterar det med DSL-lösning. En stor kund i Sverige, eller ett stort exempel på det här, är bredbandsbolaget. Det jag tänker prata om idag är, vad är multicast och varför? Säkerhet i pay TV broadcasting, när man sänder ut någonting via internet. Erfarenheter av små och stora multicastnät. Och olösta problem eller utmaningar som vi ser och hur framtiden kan se ut. Multicast. Om vi tittar på unicast-fallet och ska skicka ut en ström. Vi har tre tv-mottagare eller radiomottagare. Alla tre vill se samma kanal. Vi har en streamingserver som skickar ut via unicast. Det kommer att äta upp bandbredden rätt snabbt. Om vi istället ser att det här hade varit multicast, så kommer vi bara skicka ut en ström från servern. Nätelementen i det här nätet kommer sedan automatiskt att multiplicera den här strömmen ut på de interfacen där de har tittare. Det här gör att vi sparar bandbredd. Om man jämför det här med den föregående bilden, där vi får skicka ut samma ström tre gånger på första länken, på den nedre andra länken två gånger, till nästa bild där vi bara skickar ut den en gång. För den här typen av distribution, multicast, så finns det reserverade IP-adresser. Och enligt standarden så är IP-adresser i range 224.0.0.0-239. Det är det man kallar för klass D-adress. På mitt exempel här med multicast och unicast så hade jag tre strömmar. Tre strömmar är inte så mycket. Och det var fyra routrar i min bild. Det är fem routrar, förlåt. Tänk om det här var hela internet i Sverige istället. Om vi har 50 000 människor som vill lyssna på samma kanal och varje kanal är 4 megabit. Det blir rätt mycket bandbredd som går åt. Det krävs en rätt stor server också. 4 megabit, det låter lite mycket, men tänk om varje kanal bara är 50 kilobit. Kommer vi att använda 2,5 gigabit istället på vissa ställen. Det är rätt stor skillnad på 50 kilobit och 2,5 gigabit. Hade vi haft multicast hade vi bara använt 50 kilobit. Vissa får ju sälja en stor server om man har den här typen av lösning. Så att för Qubrix är väl det bra, antar jag. Det finns två scenarier man kan prata om när vi önskar distribuera radio- och tv-kanaler. Det ena är om man har någon typ av pay-tv-service där man betalar för kanalerna. Det andra är en fri radiosignal eller en fri tv-signal som går ut, som vem som helst ska kunna titta på. För att återkoppla till den föregående bilden där jag pratade om de olika bandbredderna, så det här är ju vad man kan lyssna på om man lyssnar på den kommersiella radion över internet. Då man kan se att de skickar ut i två olika bandbredder, 20 kilobit och 48 kilobit. Skulle man nu potentiellt ha 50 000 samtidiga lyssnare, då är det rätt mycket bandbredd som går åt för det här. Säkerhet. Om man jämför med satellitsänd kabel-tv eller vanlig kabel-tv, så har jag hört ryktas att det finns folk som använder smartcard för att slippa betala. Jag känner ingen sån, men det kanske finns någon här som känner någon sån som tittar gratis. Och jag vill hävda att så fort man förlitar sig på någon typ av krypteringssystem och säkerheten i en burk som står hemma hos kunden, hos mottagaren, så finns det alltid en potentiell risk att någon kommer hacka det här. Finns det en tillräckligt stor lockelse, så kommer det alltid vara någon som löser det till slut. Och kan titta gratis. Om man tittar i ett IP-baserat nät, typ en Metro Ethernet, de slutna näten där man kan skicka ut betalkanaler, så kan man i nätet så har man support för säkerhet, där man per port i källaren kan bestämma vilka kanaler någon ska få se. Det här görs via SNMP-kommandon, så att det är rätt lätt att implementera eller lägga till support i en nätägare eller service providers provisioneringssystem. Hur funkar det här då? Jo, från en provisioneringsserver så skickar man ner SNMP-set-kommandon till en switch som står i källaren eller i en co-location, alltså en telestation, och talar om per port vilka kanaler ska den här användaren få se. Det här gör att det blir synnerligen svårt att via något intelligent smartcard i sin digital mottagare kunna ge sig själv tillgång till kanaler utan att betala för dem. Erfarenheter. Det finns ett kraftbolag i Norge som heter Lyse. De har ett litet Metro Ethernet-nät. De har ungefär 1000 användare bara. Och de erbjuder sina kunder en kabel-tv-lösning där de använder en set-top-box och distribuerar tv-kanalerna via multicast. De använder PIM Sparse Mode och IGMP version 2. Jag har inte facit att gå in på protokoll och i detalj hur de fungerar. Det finns inte riktigt tid, och jag antar att det inte finns riktigt intresse för det heller. Vill någon diskutera det, så kommer jag finnas här efteråt. Lyse skickar ut 40 tv-kanaler till sina kunder. Om man byter kanal i den här typen av nät, så har man en kanalbytartid på under en sekund, vilket är rätt bra. Om man jämför det med en digital satellitsändning eller boxer, så är det absolut jämförbart och i vissa fall bättre. Så under en sekund är väldigt bra för att byta kanal, även om man sitter och kanalsurfar. Det var ett litet exempel. Min rubrik talade om lite större skala. Det finns en kund som heter Fastweb i Italien, som är motsvarighet till bredbandsbolaget, fast de verkar i Italien. De har över 200 000 internetkunder. Och de använder en set-top-box i sin lösning. Och det här har de gjort sedan år 2000. Så att det är ingen jättenytt. Det har funnits ett par år. 3 år är faktiskt rätt lång tid i våran värld idag. De använder också PIM Sparse Mode och IGMP version 2. De skickar ut 80 tv-kanaler som det är varje dag. Sen så har de ytterligare 40 konfigurerade som de kan använda för speciella utsändningar, pay-per-view och så vidare. Samma här, kanalswap-tiden är under en sekund. I Fastweb-lösningen och likadant i Lyse, jag har inte riktigt uppdaterat på vad Lyse använder för setup-box. Men Fastweb, de använder en setup-box som också används som DVD-spelare och video-on-demand-dekoder. Och för kunder som inte har någon egen PC, så kan man även använda den här setup-boxen för att surfa, läsa e-mail och så vidare. Den här kopplar man sedan in till TV:n, så att för kunderna till Fastweb så ser det här ut som vilken annan kabel-tv-tjänst som helst. Bara att de måste betala för att titta, de kan inte titta gratis. Finns det något problem med multicast-lösningen då? Definitionen på multicast är att om du skickar till en grupp, så kommer alla som är medlemmar av den gruppen att ta emot signalen. Du måste vara medlem av en grupp för att ta emot datan. Du behöver inte vara medlem av en grupp för att få skicka till gruppen. Om man har en TV eller radiotjänst som går via multicast, så vill man ju vara rätt säker på att inte någon annan, till exempel grannen som inte vill att jag ska kunna titta på sporten på TV, att han riggar upp sin videokamera och börjar skicka till samma multicastgrupp. Så att jag ser honom stå där och dansa mitt i sportsändningen, det kanske inte är vad jag skulle vilja se. Det här är ett litet problem då. Och som det är idag så finns det egentligen ingen support i multicast-standarden för att lösa det här. Självklart så finns det lösningar till de flesta problem. Vi från Cisco har en proprietär lösning på det här som vi kallar för MVR. Utan att gå in på jättetekniska detaljer så löser det här problemet. Och den som vill läsa mer i detalj om hur det löser problemet, så finns länken i den här.
Kan du vänta ungefär 25 minuter så de kan skriva av länken i så fall?
Alla har fått de här. I de pärmarna som ni har fått så ska presentationen finnas. Så där finns länken. Presentationen ligger också på webbsidan för internetdagen. Så förhoppningsvis. Annars hade jag tänkt att fråga moderatorn om man kommer ihåg den här länken när jag var färdig. En annan issue vad gäller multicast är att i firewalls idag så är det begränsat support. Det här gäller både stora firewalls, alltså som man sätter för att skydda ett helt nät, och personal firewalls som sitter på en PC. Ska man börja använda multicast i större skala, då behöver man ha mer multicast support i firewalls. Det finns vissa personal firewalls som man kan köra på sin PC som supportar multicast idag, men absolut inte alla. Framtiden då? Source specific multicast. Jag sa att multicast-standarden idag inte supportar någon typ av säkerhet. Framtid, det låter som att den här standarden inte finns än. Standarden för source specific multicast finns, och den finns också implementerad i vissa mindre nät, men inte i någon stor skala. När jag pratade om den multicasten som används idag så sa jag att man tittar på en grupp. Man är medlem av en grupp. Man har en av de här IP-adresserna som fanns i den här rangen. Och så vill man titta på en kanal. Då skickar man in från sin setupbox eller sin PC. Så skickas ett meddelande. Jag vill titta på den här kanalen. Framtiden för multicast med source specific multicast. Istället för att säga att jag vill titta på den här kanalen, så säger man jag vill titta på den här kanalen från den här sändaren. Så att det alltid är en kombination av sändare och kanal. Det gör det hela mycket säkrare. Det blir inte helt säkert. Det finns alltid risken att någon kan spoofa den här IP-adressen som källan sitter på. Men det ger en annan möjlighet att ha säkerhet. Source-specific multicast kommer med någonting som heter IGMP version 3. IGMP är protokollet man använder från sin setupbox eller sin PC mot första nätelementet. Ett problem som man kan se är att IGMP version 3 är någonting som inte supportas på till exempel setupboxar idag. I Windows XP finns det support för IGMP version 3, och i Linux och BSD finns det som man kan kompilera in support för IGMP version 3, men det är ingenting som är jättespritt idag. Så det här är ju ett problem om man ska implementera source-specific multicast. Men igen, som på de flesta problem så finns det lösningar. Två lösningar på IGMP version 3-problemet är någonting som heter URD och DNS-based S,G lookup. Det här är ju två akronymer som kanske inte säger så mycket. Och jag har två slides på slutet som jag har tre slides som backup slides som jag tänkte gå igenom de här 25 minuterna som jag fick, som blev 20 minuter när jag kom hit i morse. Om jag har någonting kvar utav det. Det här går ut på att man URD och DNS based S,G lookup går ut på att man har en klient som bara klarar IGMP version 3 eller förlåt IGMP version 2 i sin setupbox eller i sin PC. Och sen så ger man intelligensen till nätet att översätta det här till source specific multicast. Så den första routern i nätet kommer att titta på den här gamla typen av request, att titta på en kanal eller lyssna på en kanal, och översätta det till den nya sätten där man tittar på vilken kanal och vilken source vill jag se. Vad skulle det här kräva då om man skulle använda SSM i större skala? Peering mellan provider. Som det är idag så är det inte, finns det inte någon utbredd kommersiell multicast peering mellan providers. Unicast peering är ju väldigt utbrett, det är ju det som hela internet bygger på, men det skulle kräva att man lägger på multicast peering också. Även om man har befintlig multicast peering, så här SSM-standarden rekommenderar, eller den använder IP-adressrangen som börjar på 232, så att det här kan lätt samexistera med befintlig multicast peering om man redan har multicast peering mellan providers. Här är lite till länkar som jag tänkte förhöra er på. Om ni vill ha lite mer information så har jag samlat länkar här som förklarar sakerna jag har pratat om som en referens. Jag har inte facit och jag tror det är lite kort om tid, så jag tänker inte gå igenom de här tekniska tre sista slidesen. Men ni har dem i era pärmar, så kan ni titta på dem och komma fram till mig efteråt. Har ni några frågor så finns jag på uffe@cisco.com, så det är rätt lätt att skicka ett mejl. De där skulle vi ta i paneldiskussionen. Så, tackar för mig.